Jag ska läsa ifrån Jesaja 54 och ifrån vers 1 till och med vers 7. Här står det så här: jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. För den ensamma har många barn, fler än den som har en man, säger Herren. Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. För du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer. Var inte rädd, för du ska inte behöva skämmas. Var inte blyg, för du ska inte bli förödmjukad. Nej, du ska glömma din ungdomsskam och din enketids förakt. Ska du inte minnas mer. För Herren, för han som har skapat dig är din man. Herren Sebaot är hans namn. Israels helige är din återlösare. Han som kallas hela jordens Gud. Som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallade Herren dig. Och som en förkastad ungdomshustru säger din Gud. Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag nu samla dig. När min vrede vällde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men nu vill jag med evig nåd förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Ja, det blev en vers extra, men det gjorde väl inget. Rubriken i min bibel är Sions upprättelse. Det kanske varierar lite grann beroende på vilken översättning jag har. Men det handlar egentligen om Israels upprättelse och vägen tillbaka ifrån fångenskapen i Babel. Och det intressanta är ju att när Jesaja då levde cirka, hans profettjänst spände mellan år 740 till 681 före Kristus. Så han och Jerusalem förstörs 586 före Kristus. Så han, den här profetian är alltså cirka 140 år innan det verkligen sker. Innan folket återvänder ifrån fångenskapen. Så han var tidigt ute med sin förutsägelse. Och ibland så kan man ju, när man får profetiska ord till sig själv eller till församlingar, så kan man säga och så dröjer det innan det går i uppfyllelse. Här har vi 140 år innan det verkligen skedde. Då kan man tala om att man får vänta och så. Men vad säger han då? Han började att jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som har inte haft födslovärkar. För den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Jubla alltså innan någonting har hänt. Du har ett löfte. Tacka Gud för det och jubla. Fast du är ofruktsam, och vi kan ju känna oss ibland som ofruktsamma här i vad ska man säga, kristenheten i Sverige generellt. Nu finns det väl undantag och det är många positiva signaler på många platser. Men generellt sett så är ju Sveriges kristenhet ganska ofruktsam. Bibelns uppmaning är då att jubla. Det finns ett löfte till ofruktsamma församlingar. Det finns ett löfte till ofruktsamma människor. Det finns ett löfte till ofruktsamma tjänster. och att vi kan brista ut och ropa av fröjd. För Gud har inte glömt sina löften. Gud har inte glömt vad han har tänkt och vad hans planer är för dig och mig och för den här församlingen. Det finns löften som inte har gått i uppfyllelse. Det finns profetiska ord, det har inte jag hört om, men jag vet. Jag känner i min hand att det finns profetiska ord som har uttalade över församlingar som ännu inte har gått i uppfyllelse. Och det kanske inte är så här jättestora bråk, men många små bäckar som kommer att göra att den här församlingen kan vända sin trend. Många bäckar små gör en stor å. Och de här profetiska orden, de här löftena, de finns där för att vi ska få börja jubla igen. Och vi kan få börja jubla redan innan vi har sett det. Vi kan få se det i tro. Tro är ju en övertygelse om det vi ännu inte ser. Så vi får börja jubla redan innan det har skett. En ofruktsam kvinna på Jesajas tid, de var ju på en enorm skuld. Och skam för att man inte kunde bära fram barn. Och barnen var ju liksom en överlevnadsfråga för familjen. Och så är det ju kanske också för oss som församlingar. Att få andliga barn handlar ju om en överlevnadsfråga för församlingen. Men vi får jubla ändå innan löftet är uppfyllt. För han säger för nu har hon flera barn än den ogifta. Hon som var ofruktsam. Den här änkan, den här kvinnan som inte hade någonting. Israel var som en ensam kvinna utan barn. Och ibland så är ju församlingen också som en ensam kvinna utan barn. Vi blir bara äldre och äldre och vi känner oss kanske ofruktsamma. Men Guds löften är inte verkningslösa. De är inte kraftlösa. Och samtidigt som det är ett löfte så är ju det här också ett bönämne för oss. Att vad ska vi säga, knopparna ska brista så att frukten får komma fram igen. Vi behöver be för det här. Vi behöver be för ofruktsamheten, men samtidigt också jubla för vi har ett löfte att han ska föda fram någonting nytt. Han vet mycket väl vilka planer och vilka tankar han har för den här församlingen. Inte ofärdens tankar utan fridens, till att ge dig en framtid och ett hopp. Den ofruktsamme, både män eller kvinnor eller församlingar, kan med Guds hjälp få många barn, står det. Det är någonting att be om och det är någonting att tacka för. Och då innebär det när vi har det hoppet så säger ju det här bibelordet att vi måste både tänka och agera annorlunda. Han säger så här, utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältlinorna där du bor och håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka, för du ska breda ut dig åt både höger och vänster. Och dina avkomlingar ska få se hedningar som arv. Trots ofruktsamhet så ska man tänka annorlunda då. Utvidga istället för att då liksom förminska. Spänn ut istället för att minska på tältlinorna och spänna in dem. Gör de tältlinorna långa. Vi liksom, när man har ofruktsam så vill man ju liksom kanske förminska boningen. Men Gud säger ju tvärtom. Spänn ut tältlinorna. Gör dem långa. Dina pluggar behöver vara starka, för det behövs. Tänk annorlunda. Tänk större, inte mindre. Tänk mera, inte mindre. Tänk annorlunda. Agera annorlunda. Bygg annorlunda. Planera annorlunda. Jubla och tänk annorlunda. Du har ett löfte. Du ska breda ut dig. Och hur utvidgar vi då platsen för vår boning? Hur tänker vi annorlunda i vår församling? Jag tänker utanför tältdukarna. Nu har vi inga tältdukar. Vi har lite hårdare tältdukar. Men tänk utanför. Tänk utanför boxen. Ibland när man får så här, man ska försöka lösa klöriga grejer och så. Ibland behöver man tänka utanför boxen. Hur löser vi det här? Hur gör vi? Och då behöver vi Guds hjälp för att tänka annorlunda. Utanför kyrkan. Utanför gudstjänsten. Utanför familjen kanske till och med. Vågar vi ta med oss Gud ut utanför kyrkan? Vågar vi lita på? Vi hörde ju nu att det bottnar. Det håller även när det skakar och när det knakar och det händer saker som inte är planerat. Vågar vi dela med oss av Gud utanför kyrkan? Eller väntar vi på att människorna ska komma hit? När jag var på förberedde det här så satt jag och blundade och bad. Och så såg jag, det var som en bild, det var ingen så här jättespeciell bild. Men jag såg för kyrkan och församlingen. Jag såg egentligen en byggnad, en fasad med ett litet fönster. Och innanför det fönstret så lyste det varmt och ljust. Men det var det att det här fönstret var stängt och det fanns ingen väg in. Medan det fanns människor utanför som undrade, det kanske inte är till, det är nog inte för oss. Och min reaktion blev så här, men ja, vad ska vi göra? Det fanns ingen dörr på den här byggnaden som man kom verkligen ut eller in, men man kunde se att det fanns ljus och det fanns värme där inne. Och jag tror att det kan bli så ibland i församlingen att man är så vana vid sin verksamhet. Man är så vana som att man glömmer bort att det finns en värld utanför också. Att det finns människor utanför. Och jag tänker mig att de som är utanför, de kanske inte... Det är så stort kliv för dem också att komma in. De kanske ser det här ljuset. De ser den här värmen. De ser det här hoppet vi har. Men steget att komma in är så stort så att det känns som att dörrarna är stängda. Och hur ska man då göra för att mötas? Jag tror att vi får tänka om. Vi får tänka lite annorlunda. Kanske våga. Och jag är ingen evangelist i själen. Jag står helst egentligen bara eller sitter och läser Bibeln och undervisar gärna de som redan kan det här fikonspråket, jag vill säga. Nej, men det här kyrkliga språket. För mig är det en utmaning att ta mig utanför väggarna. Och samtidigt så känner jag att det är det som behövs nu. Det är det som behövs i vår tid. Och det är ju en jätteutmaning när man egentligen vill hålla sig innanför väggarna och ta sig ut utanför. Det är svårt. Vissa har ju jättelätt, de som har den här evangelistgåvan, de har ju jättelätt, de får ju kontakt med alla och de kan ju prata med alla om Jesus vare sig de vill eller inte. Så är liksom kommer medan andra som jag då, vi kanske inte har den här lättheten att dela med oss av evangeliet, men ändå så känner jag det finns liksom på Guds hjärta nu att vi måste våga ta det här steget, för det finns ett löfte att vi ska breda ut oss och befolka ödelagda städer igen. Guds svar att du och jag ska utbreda oss och ta det i besiktning. Och då måste vi våga gå. Vi kan inte nå alla, men kanske vi kan nå någon. Kanske kan börja med någon. Vi var på Ronnys avtackning idag. Och han berättade om församlingen i Gränna där det var. Som jag förstod så var det någon som var rörelsehindrad eller någonting som bara kände att han var tvungen att gå ut ur kyrkan och gå och börja berätta för de missbrukarna om Jesus. Och resultatet av det blev en församling som växte från en liten skara. Jag har själv varit och predikat i Grännan under den här lilla tiden när de knappt var. Det var inte många själar där då, och nu är det en levande församling. Och det började egentligen bara med att en person kände liksom trycket inifrån att jag måste ut och berätta om Jesus. Och varför ska vi gå ut då? Vi har ju en befallning ifrån Jesus. Åt mig är given all makt. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Det är ju som en befallning. Vi har egentligen ingen val. Det är kungarnas kung som har talat och gett oss en befallning att vi ska gå ut och göra, inte medlemmar utan lärjungar, efterföljare till Jesus. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Uppmaningen, gå ut i hela världen. Han säger egentligen predika för hela skapelsen. Vi har ju haft både hundar och katter här på någon gudstjänst. Så vi försöker uppfylla den här befallningen. Men just det här, vi behöver gå ut. Vi behöver våga ta det här steget. Det kanske är obekvämt och det gör ont. Det är ungefär som en bootcamp här. Man upptäcker att man har muskler som man inte visste fanns. Men det finns också ett löfte. Jag är med er alla dagar. Jag tänker, Jesus gav oss ju själv ett exempel hur han tänkte och hur han utvidgade tältlinorna när han lämnade sin tron och kom hit ner. Att gå ut, att lämna den bekväma. Och det står så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. När Adam och Eva åt av den förbjudna frukten så dog de en andlig död, och syndens löde är ju döden. Så vi blev ju avskilda eller utestängda ifrån det eviga livet och gemenskapen med Gud. Men vad var Gud då? Han säger inte, ja men nu får de klara sig själv, de har ju dabbat sig. Nej. Han lämnar, han har väl en dialog med Jesus och sen säger Jesus, jag går ut. Jag lämnar tronen, jag går ner till människorna. Jag lägger ner mitt liv. Det kanske inte var något lätt val, men det var liksom det som fanns. Det valet som fanns. Han säger inte, ja men nu bryr jag mig inte om de här människorna längre. De har missat, de får skylla sig själva. Jag skapar nya människor på en annan planet. Utan han säger, jag går. Han sänder sin son i fadern och han sträcker sig ut. Han ger allt för att nå dem som är förlorade. Han sätter igång en räddningsplan. Han spänner ut tältlinorna ännu en gång. Och varför ska vi gå ut? Ja, för det finns ju människor som går förlorade. Vi talar kanske inte så ofta om det. Men det finns ju människor som går förlorade. Jesus betalade ett högt pris för de människor som finns utanför. För de som fanns där nere på gräsplanen och sprang tillsammans med mig och Marita. De går ju faktiskt förlorade. Än hur bra kondition de får. Om de inte får del av Jesus och frälsningsplanen. Paulus säger, se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Det är egentligen att tänka annorlunda. Döden på korset, det var väl kanske det sista han hade önskat sig. Och ändå är det bara det valet han tog. Och visst, det kan vara obekvämt att gå ut, att ändra inställningen eller att ändra tillvägagångssättet och försöka göra någonting. Men se inte på ert eget bästa, säger Paulus. Anta en tjänares gestalt. Ödmjuka oss. Bli lydig och följ hans befallning. Jesus berättar också en liknelse om en herde som förlorar ett får. Vad gör han? Han lämnar fårna, står det, och går ut och söker tills han finner det. Och det är ett exempel för dig och mig också. Och han söker tills han hittar det. Han är uthållig. För 19 år sedan var jag i Danmark på semester. På ett sånt här badland med familjen. Och min yngsta son Elia var ett och ett halvt år. Och uppmärksamheten. Vi hade hyrt en stuga där. Så han är ute på baksidan och så rätt var det är han borta. Och du vet paniken när en ettåring försvinner. Det var hemskt. Och vi började springa åt alla håll och kanter. Och jag sprang iväg efter vägen och ut på en parkering. För jag tänkte, barn inte är bland bilarna där. Och så efter, jag vet inte, det var 5-10 minuter så hittade jag honom då. Och när han på väg ut på en stor väg. Och alltså glädjen att hitta någon som man hade förlorat. Det var ju helt underbart. Och så tanken, tänk vad kunde ha hänt. Han kunde ha gått förlorad. Han kunde ha blivit överkörd. Han kunde ha dött. Och så är det nog ibland också för Gud. Han tänker på sina barn. Och de, alla är ju Guds barn. Det är bara det en del vet inte om det riktigt än. Alla har inte upptäckt det. Och det är därför vi behöver gå ut för att berätta om det. Det finns, Jesus berättar många liknelser. Han berättar liknelser om en kvinna som tappar ett mynt också. Hur hon sopar och letar till hon hittar det. Hon letar och letar och letar. Sopar och letar tills hon hittar det. För då fanns ju ett värde i det. Och det finns ju så mycket som är värdefullt. Både i församlingen men också utanför. Och vår fruktbarhet börjar nog egentligen både med att tacka och jubla. Men också med att kanske tänka annorlunda. Hur bekvämt det är. Jag tycker inte om att tänka annorlunda. Jag är så här fyrkantig. Men ibland så behöver man ju göra det. Ibland så behöver man tänka annorlunda. Guds tankar är ju inte som dina och mina tankar. De är mycket högre. Och de är också bättre, har jag upptäckt. Annorlunda. Hans vägar är ju bättre. Och hans vägar är de fruktsamma vägarna. Hans stigar är de fruktsamma stigarna. Det är där belöningen finns. När vi följer honom. Och när vi lyder honom. Och när vi vågar gå utanför de här tältdukarna. Tänk om vi vågar sträcka oss. Och vi kanske inte kan göra några jättestora. Det behöver vi liksom inte göra några stora arrangemang. Eller, men bara att vi har det liksom i åtanke när man möter människor. Den här människan. Man kanske kan be för dem. Och vem vet. Till slut så kanske man får inleda ett samtal också. Men det börjar ju egentligen med kontakter. Och ni har ju mer kontakter här i bygden än vad jag har. Vi är ju gröngöringar, jag och Marita. Vi vet ju knappt vad de olika vägarna här heter än. Vi har ju, vi hittat i kyrkan i alla fall. Det är ju sånt vi var. Men vi försöker också att sträcka oss ut. Och jag tror att det ligger på Guds hjärta. Jag tror att det är Guds tid. Både för Finneröja men också för Sveriges land att sträcka sig ut. Det har varit en orolig tid i landet. Och tiden är inte över än. Men vi behöver börja både jubla tänka annorlunda, agera annorlunda. Så förhoppningsvis, jag tror det, så kommer vi också få se skörd. Kanske inte blir den skörd det du och jag hade tänkt. Det kanske blir annorlunda. Men det blir som Gud har tänkt. Om vi följer hans planer. Amen.